Hej kära radiolyssnare. Det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Vi finns också på nätet under adressen tyresoradion.se samt på app och som podd. Det här är en fortsättning på en serie om våra stora politiska ideologier. Tidigare har ju jag, Nina Dahl, förklarat begreppen tillsammans med Leif Bratt. Och nu ska vi gå över och skärskåda själva ideologierna. Vi börjar därför med den politiska ideologin som i modern mening var först på plan, nämligen liberalismen. Och med mig i studion finns också en liberal företrädare, nämligen Mats Lindblom, som förutom att vara yrkesverksam också har flera politiska uppdrag i kommunen. Jag återkommer strax till dig, Mats, men först ska jag be Leif berätta vad han funnit i lärda skrifter om vad liberalismen är för något. Eller snarare var det började. Så jag tänkte, kan du ge oss lite bakgrund till liberalismens uppkomst, Leif?
Ja, man kan väl säga så här att den engelska politiska filosofen John Locke anses väl vara liberalismens fader. Och det han skrev om, det var just människans rätt till vissa friheter, alltså slaveri och såna här saker. Alltså, alla människors lika värde pratar vi om i FN-stadgan och så. Och det var väl lite där han började, att man har rätt att forma sitt eget liv. Och det där fångades upp av, om man nu får kalla det så, upprorsmakare eller bråkstakar då. De betraktades väl som det då i alla fall, under den franska revolutionen. Sen har ju det här, och som vi har pratat också om tidigare program, frihet, jämlikhet och broderskap. Och den där frihetstanken, det var väl då liberalismens signum. Liberalism står ju för frihet. Och då menar man alltså att staten ska inte binda upp människor med massa lagar och regler, utan var och en är sin egen lyckasmed, eller vad jag ska säga. Sköt dig själv och så. Jag ska sköta mitt eget liv. Och man kan ju prata då om till exempel yttrandefrihet, näringsfrihet och sådana saker.
Olika friheter som de...
Ja, som varje människa har rätt till. Och ja, men man hade ju på den här tiden sådana här skråväsen och sådana här saker. Och kyrkan hade massa normer om vad man får tycka och säga och tänka. Och man kunde inte ta alltid vilket yrke man vill och sådana saker. Så att näringsfrihet och yttrandefrihet är väl sådana saker. Man kan säga så här att ju mindre jag gör staten, ju mindre regler som finns, ju större frihet har jag ju. Mm. Och då har man kallat det här inom filosofin för negativ frihet. Och det låter ju lite konstigt. Men alltså, ordet negativ här ska tolkas som att det inte finns lagar och regler. Mm. Alltså för vad människan får göra och inte får göra. Den andra sidan är ju då, så om man har massa friheter på pappret, så finns också liberaler som menar att man måste också ges möjlighet att använda sin frihet. Och det den kallas då, om man får möjligheter, om staten ger en möjligheter i form av skolväsende och så, då kallar man det positiv frihet. Alltså att få möjligheter. Och man kanske också alltså ska ha ekonomiska möjligheter att kunna använda sin frihet. Så att man ska säga, hur ska beskattningen vara beskaffad? Och det får man väl säga, det har inte liberalismen brytt sig så väldigt mycket om att formulera. Alltså just beskattningssystemet, det har man skjutit lite och säga. Det har väl mer varit på vänsterkanten, man har lite Robin Hood-tänkande där, att ta från de rika och ge till de fattiga. Det har inte liberalerna sysslat med.
Jag tänkte just när du beskriver det här med negativ och positiv frihet. Så det som dyker upp i mitt huvud direkt, det är just ett väldigt bra exempel tycker jag på där liberalerna var väldigt synliga i frågan. Det var pappamånaden. Där man just tittar på att man kanske begränsar mäns valfrihet för att kunna ge kvinnor större möjligheter. Så där tycker jag att de här positiv och negativ frihet verkligen kommer fram i vad har man för dilemma och vad är det för någonting man behöver ta ställning till.
Ja, nej, men det är precis det här och som man inte får ett klart svar på. Eller de tidiga politiska filosoferna som hade en liberal inställning.
Ja, det här är ju ett modernt exempel.
Ja, ja. Men, det har liberalismen hela tiden brottats med. Var drar man gränsen för den personliga friheten? Hur stor ska den vara? Det finns risk att den krockar med en annan människas behov av frihet. Precis som du då tar upp med den här föräldraledigheten. Så kan man väl säga, så började det. Franska revolutionen och så har det fortsatt framåt. Och man ska väl också säga, som också ett signum för liberalismen. Och det är ju alltså att Adam Smith, nationalekonomins fader. Man sa, en fri marknad. Det är inte bara individen som ska, utan marknaden ska vara så fri som möjligt. Det är väl ett signum för liberalismen.
De ekonomiska förutsättningarna.
Ja.
Men då tänkte jag, då går vi vidare. Vi har ju haft en liten indelning på där vi har tittat på olika delar där det gäller då ideologierna. Där vi har tittat på vad är det för missnöje som har liksom gjort att en ideologi har uppkommit. Och sen har vi tittat på vad de har för idealsamhälle. Och sen har vi gått vidare och tittat som vad har de då föreslagit för handlingsprogram. Så då tänkte jag fråga, när det gäller liberalerna, just vad har de utgått ifrån för missnöje för att starta deras ideologiska...
Ja, men det kan man ju säga att även om det var en engelsman, John Locke, då, som började formulera tankar i liberal riktning, så fick det väl sitt första uttryck i den franska revolutionen. Alltså i Frankrike på slutet på 1700-talet, då hade vi ju det vi kallar absolutism. Alltså kungens envälde.
Mm.
Det var ett. Och sen hade ju adeln väldiga privilegier. De var ju ofta skattebefriade och så. Och då fanns det ett missnöje bland borgarna. Och de ville ha del av den här maktkakan. Och ja, de blev ju till slut tillräckligt många för att kunna göra revolt och kasta det gamla systemet över ända. Så att missnöjet var hur makt och privilegier var fördelade och borgerskapet ansåg sig missgynnade.
Sen då, utifrån det, vad har man då gått vidare med att ta fram för förslag på idealsamhället sett ur liberalernas perspektiv?
Ja, det är just tilltron till individen. Att individen, om vi ger den friheter så kommer vi skapa ett... Alltså, människan är kreativ. Mm. Och människan kan hitta på lösningar. Dyker upp ett problem så fixar vi det. Alltså tilltron till människan och att människan ska få odla sina egna talanger så mycket det är möjligt. Idealsamhället är den lilla staten och den stora friheten för människan.
Då har du egentligen varit inne lite på också vad de har fokuserat på i handlingsprogram. Eller vill du lägga till lite vad... Den tidiga liberalismens handlingsprogram, vad skulle du säga var kärnfrågorna?
Ja, men alltså, handlingsprogrammet tidigare, det var ju de här två då, skolorna. Alltså, idag har vi ju socialliberaler och nyliberaler. Men då var det de här, några ivrade för väldigt mycket det jag tidigare sa, negativ frihet, alltså så lite inblandning som möjligt. Och den andra gruppen var de som agiterade för att vi måste också ges möjligheter. Och man kan, som idag kan man ju säga att vi har en höger-vänsterskala. Om vi säger då, de röda vill ha mer kollektiva lösningar och de blå vill ha lite mer individlösningar då, individer. Jag tycker det är rätt att säga att liberalerna under 1800-talet, det var de som såg till att vi fick ett demokratiskt samhälle. De var, alltså motståndarna var de konservativa som ville behålla privilegierna.
Mm.
Alltså det här privilegiesamhället, försiktiga förändringar kunde konservativa acceptera. Men det var alltså liberalerna som såg till att vi fick parlamentarism i Europa.
Och det var nog väldigt viktigt att de lyckades med det. Det får vi nog säga att alla kan vara överens om, tror jag. Men då tror jag vi har gjort någon slags sammanfattning av liberalernas bakgrund. Då tackar jag dig, Leif, för ditt utlägg om liberalismens historia och bakgrund. Och så vänder jag mig till dig, Mats Lindblom, för att höra dels om du har några reflektioner kring det som Leif har berättat.
Ja, det är intressant med det här historiska perspektivet på liberalismen onekligen. Det har i och för sig gått en tid sedan slutet på 1600-talet eller kanske 1700-talet då liberalismen som grundläggande ideologi börjar ta form. Men jag tror säkert att liberala tankar har funnits mycket längre än så. Jag tror att längtan efter individuell frihet har säkert funnits så länge vi har haft någon form av civilisation egentligen. Jag tror Leif sa inledningsvis att grogrunden för en politisk ideologi är ett missnöje med rådande förhållanden i samhället. Och för de här tidiga liberalerna så var det väl missnöjet med det gamla ståndssamhället som var utgångspunkten då. Men det samhället finns ju inte kvar längre. Men det är ändå rätt slående hur aktuell beskrivningen av det samhälle man istället önskade se fortfarande är då. Varje individs rätt till frihet och integritet är ju lika viktig och aktuell då som nu. Och grundläggande friheter som till exempel politisk frihet med tankefrihet, yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet, det är något som vi närmast ser som en självklarhet idag. Och även sådana här marknadsfriheter som är så viktiga för EU och det europeiska samarbetet, alltså det här med fri rörlighet för varutjänster, kapital och människor, de är också högaktuella. Däremot har väl kanske synen på statens roll i det liberala önskarsamhället ändrats rätt ordentligt. Utgår man från en sån här totalitär stat som de här gamla kungadömerna med en enväldig monark i toppen, då är det inte så konstigt att man vill reducera statens inflytande över individen. Men sedan har ju demokrati etablerats runt om i världen. Med det har ju synen på staten också förändrats. Nu kan man ju tänka sig att staten, alltså den här demokratiskt styrda staten, det är väl snarare en garant för de friheter vi uppnått. Och de ser också till att de inte urholkas av andra krafter, de här friheterna. Så staten och rättssamhället, den ger ju ändå skydd för minoriteter och andra grupper som på något sätt är svaga från att till andra. På slutet där så nämnde Leif också det här med negativa respektive positiva friheter, och det är ju rätt spännande. Det här är intressant, för det här får man en hel del krockar inom liberalismen då.
Mm-hmm.
För det gäller ju att balansera då individens frihet för att få som hen vill då, med andra individers frihet. Och då ska ju inte de här första individerna drabbas för mycket av andra människors frihetsanspråk egentligen. Men här finns det ju inte några definitiva svar egentligen. Det här är någonting som vi debatterar väldigt mycket faktiskt. Hur som helst, för oss liberaler så är liberalism det är mer ett förhållningssätt och inte en färdig samhällsvision. Förhållningssättet tycker vi är tidlöst, och det finner vi i alla fall applicerbart på nutidens frågeställningar. Och vi hoppas på att den är framtidssäker också, det här förhållningssättet. Så vi brukar säga att vi utrustade med en liberal kompass, inte någon sån här ideologisk bibel som man kan följa i alla lägen. Med det sagt så blir det också en del liberala krockar, och de här olika ställningstagarna, det beror kanske på vem man frågar och när och vilket sammanhang egentligen. Ett exempel då, en gång i tiden då fick man ju röka vad man ville, och så var det fri fart på vägarna.
Ja.
Så det här är full
Precis. Vilken risk som helst.
Men hur fort som helst, precis. Ja. Men det här är ju full frihet för den som håller i ciggen eller ratten då. Men för medmänniskorna som utsätts för de här friheterna kanske inte så bra. Passiv rökning är väl ingen höjd att råka ut för, och inte heller fartdårar på vägarna. Så här ger ju inte liberalismen några entydiga svar. Utan Nej. Förhållningssättet får ju anpassas till den tid man lever i. Så är det ju. Liberalerna som parti då, vi är ju ett idéparti, ett socialliberalt parti. Vi företräder ju inte vissa grupper eller intressen. Vi ser till individerna, inte kollektiven. Inte arbetarklassen eller glesbygdsborna eller de högavlönare eller 40-talister eller något sånt där. Utan vi tänker på individerna. Det säkrar minoriteternas och svaga gruppers rättigheter egentligen. Så det är det övergripande. Vi värnar individens frihet. Men ibland krockar vi med oss själva. Andra roliga exempel är när vi diskuterar kvotering.
Mm.
Då är det valfrihet kontra då jämlikhet som man kanske vill uppnå med kvotering då. En annan sån här intern stridsfråga, det är det här med föräldraledighet. Ska vi ha öronmärkta pappamånader, ska vi till exempel kanske helt individualisera föräldraförsäkringen, eller ska vi låta föräldrarna välja själva? Det är två friheter som också krockar då. Men generellt så låter vi erfarenhet och kunskap vägleda oss. Vi tror på vetenskap och innovation och inte på några enkla sanningar. Inga påtvingade samhällsmodeller eller kollektiva lösningar. Så frihet, rättvisa, möjligheter och jämlikhet. Frihet så länge du inte inskränker någon annans. Men frihet måste försvaras, vi får inte ta den för givet.
Väldigt spännande och en bra, tycker jag, sammanfattning av det som vi har pratat om. Men jag tänker också att det är ju, därför är det en väldigt stor utmaning att vara liberal. För att man måste ju egentligen hela tiden förklara de här avvägningarna mellan den ena individens frihet mot den andra. Så
ja,
det
precis.
Är både roligt och bra. Men det gör ju att man kan engagera folk.
Ja, precis. Ibland kanske det missuppfattas som någon sorts otydlighet för oss. Men det är ändå så att vi har ett resonerande förhållningssätt. Och allting är inte alltid svart eller vitt faktiskt.
Om jag använder mig av den analysmodell för ideologi som vi presenterat i tidigare program, så har vi tagit upp 1. Vilka brister har vårt samhälle, och 2. Hur vill vi att det ska vara, eller idealsamhället, och sen slutligen hur ett parti föreslår att vi når dit, eller deras handlingsprogram. Så, för att börja med då, vad är det som liberalerna är missnöjda med i dagens samhälle om man ser på ett nationellt perspektiv?
Ja, liberalismen har ju under 1900-talet gjort stora landvinningar runt om i världen, och kanske i synnerhet i Europa då. Från ett läge nu på 70-talet med östra halvan av Europa bakom järnridån under kommunistisk dominans, och vi har haft militärdiktatur i söder, och så fick vi under 90-talet se ett i princip helt demokratiskt Europa växa fram. Till stora delar under EU-flagg då, och helt i linje med liberalismens principer och tankebanor. Men på senare år har det blivit en del bakslag, både internationellt och nationellt då. Liberalismens grundläggande värderingar har blivit ifrågasatta. Och det är vi liberaler helt klart missnöjda med. Och det kanske överskogar alla andra problem egentligen. Det största hotet mot samhället som vi ser det är just hotet mot liberalismens grundläggande värderingar. Vi ser det här inom landet, och det visar sig bland annat av uppkomsten av ett nytt parti. Ett parti som har gått fram i opinionen sedan förra valet och kanske börjar, det kanske börjar vända nu för sig och kanske åtminstone stagnerar då.
Tänker du på Sverigedemokraterna?
Ja, vi tänker på Sverigedemokraterna. Så är det.
Ja, och då tänker jag så här, de har ju funnits längre än så, men just nu så är det som du säger, nu har de ju fått både ökat väljarförtroende och de har också fått ökad plats i media.
Ja, de har ju liksom kommit in på den politiska scenen sedan ett par mandatperioder tillbaka egentligen då. Men vi ser det här även internationellt. Va? Vi har ju haft Brexit i Storbritannien. Vi har ett Östeuropa som stänger gränserna för flyktingar nu, va? Och sen har vi Putin i Ryssland sedan ett antal år tillbaks. Och sen kom den här överraskningen med Trump i USA. Och så även folk som är demokratiskt valda i Turkiet ställer till problem, som Erdogan till exempel. Mm. Så allt det här, det leder då till protektionism, hot mot frihandel och samarbete. Den här viktiga rörligheten för människor, kapital, varor och tjänster och så. Och det här är ju friheter som gynnar alla i längden i alla fall. Sen på senare tid har vi också fått stifta bekantskap med hotet mot demokratin. Vi hade ju terrorism också. Det fick vi ju onekligen känna på för några veckor sedan här i Sverige också. Och sen har vi alla de här militära påtryckningarna och hoten, både lokalt och globalt egentligen. Men det finns ju en del ljusglimtar också. I höstas där så var det mycket media på Trudeau i Kanada som försvarade de liberala färgerna där, va? Och sen nu senast så har vi Macron som i alla fall vann första omgången i presidentvalet till Frankrike. Så att ja, det senare vore ju någonting bra här om Macron verkligen kunde bli president i Frankrike också.
Men då, jag hoppas också att man tar upp mer liksom bakomliggande kring hur de ser på olika saker. Kanske, nu blir det väldigt mycket tycker jag personfokus på dem som... Ja. Personer snarare än bara de företräder för politiska idéer.
Ja, det är riktigt. Men de har ett viktigt symbolvärde också faktiskt. Att
absolut.
Vi får någon som säger sig vara liberal. Och sen kanske liberalismen ser lite olika ut i de här länderna. Men
det håller jag med om. Mm. Men då om vi går vidare och tänker på hur då ser liberalernas önskesverige ut? Eller vad är det man vill liksom förändra i första hand?
Ja, så vi liberaler, vi har kanske inget väldefinierat idealsamhälle va? Men först av allt så måste vi ändå försvara våra grundläggande friheter. Vi måste upprätthålla rättsstaten så att våra lagar, de gäller alla och överallt. Sen har vi gjort väldigt många framsteg när det gäller jämställdhet under förra seklet egentligen. Och det får vi ju inte låta gå förlorat. Jämställdheten utmanas ju idag av andra värderingar än de liberala. Så hur ska vi göra då? Ja, rent konkret då så kommer ju liberalerna fortsätta kampen för jämställdhet på alla fronter egentligen och stärka rättssamhället genom att stärka hela rättsväsendet, inte bara genom att få fram fler poliser då. Sen gillar ju vi det här med internationellt samarbete, inte minst genom samverkan i Europeiska unionen då.
Du tänker att genom det internationella samarbetet så kan man liksom förstärka de liberala idéerna och grundtankarna.
Ja, precis. Och vi var inne på rättsväsendet och det här med kriminalitet, det känner ju inga gränser. Och då måste ju vi som bekämpar kriminaliteten inte heller känna några gränser. Så samarbete är ju nödvändigt egentligen. Sen för oss är det viktigt att stå upp för valfriheten. Och det gäller ju både barn och föräldrar när det gäller skola och förskola. Men vi ska också ha rätten att välja när vi blir gamla eller när vi blir sjuka. Så sådana här lotterier och vinstbegränsningar, det ökar ju inte direkt valfriheten egentligen. Sen tror jag inte någon har missat att vi kommer att försvara LSS-reformen, den här lagen om stöd och service. Det är en frihetsreform som ger möjlighet till ett jämlikt liv och möjlighet för alla individer att nå sin fulla potential, både i arbetslivet och i privatlivet.
Det jag tänker på då är att det brukar vara en väldigt massa utredningar nu för tiden för att komma fram till vad som är görbart och icke görbart. Men om vi tittar på det du pratat om i de olika områdena, både när det gäller internationellt samarbete, skolans utmaningar och även omsorg eller de äldre och funktionshindrade, det du nämnde om LSS. Vad är det ni ser som största hinder för att ni ska få genomföra era idéer?
Ja, det största hindret för oss, det är väl egentligen att vi inte får tillräckligt stort inflytande på politiken i Sverige. Om man ska klassa egentligen.
Ja. Ju mer procent och mandat man har, desto lättare är det ju.
Ja, precis. Så är det. Ja, vi har inte direkt lysande opinionssiffror just nu och vi måste ju locka fler väljare, va? Men vi har faktiskt gått hopp här. Vi har väldigt många nya medlemmar som kommer till oss nu. Mm. Det är ju kul att se. Vi vill ju tro att det här har samband med den politik som vi för egentligen. Men det kan också vara så att det har gått upp för människor att det här med liberala värderingar, det kan man inte ta för givet längre. Liberalismen då, och därmed vår frihet, är något som vi aktivt måste jobba med att försvara. Det kan vara så att en person som Donald Trump, det kanske är vår bästa valarbetare faktiskt.
Ibland kan det ju vara så. Jag tänkte faktiskt senast igår att det finns inget dåligt som inte får något gott med sig. Då när vi tittar på hur Liberalerna resonerar här lokalt i Tyresö, så är jag nyfiken på att höra vad det är ni anser inte riktigt fungerar som det ska här i vår kommun.
Alltså egentligen tycker jag nog det mesta kommunen fungerar rätt så bra. Det är ju populärt att bo i Tyresö. Det finns ju många medborgarundersökningar som visar att Tyresöbor är nöjda med sin kommun. Det är helt enkelt en bra och trygg plats att leva och bo på. Den kommunala servicen i kommunen uppfattas överlag som god. Och i de flesta undersökningar så ligger vi över snittet, både i riket och i länet då. Och sen har vi ett väldigt bra företagsklimat. Det visar andra undersökningar då. Men det är klart att det finns alltid saker som kan förbättras då. Vi har definitivt stora långsiktiga ekonomiska utmaningar. Demografin eller befolkningsstrukturen i vår kommun, och förresten ser det likadant ut i hela landet egentligen, det gör det att andelen äldre och yngre, de kommer att öka framöver. Mm. Och det gör ju då att det blir en lägre andel av befolkningen som jobbar och betalar skatt. Så det allra viktigaste, det är ändå att värna vikten av ett långsiktigt gott ekonomiskt tänkande. Och för att klara det så måste vi ha väldigt effektiva verksamheter. Verksamheter som ständigt utvecklas genom att vi jobbar smartare. Vi måste utveckla kommunens medarbetare, vässa våra upphandlingar så vi inte betalar för mycket pengar för saker och ting. Och så måste vi se till att införa och utnyttja möjligheter med ny teknik och digitalisering i mycket högre omfattning inom egentligen alla områden. Om vi inte lyckas med det här, då kommer vi till slut att behöva välja mellan skattehöjningar eller lägre ambitionsnivåer i den kommunala servicen. Och i värsta fall så får vi både och.
Det låter inte så bra idealsamhälle här för Tyresö.
Nej, det vill vi verkligen inte ha. Va? Så att det här kräver ju då att Tyresö kommun, vi måste utvecklas då, både som organisation och som attraktiv arbetsgivare. Mm. Vi växer ju väldigt mycket i Tyresö nu. Va? Vi växer ju med ungefär 1000 invånare om året. Så att det här har gjort att Tyresö har gått från en division till en annan, kan vi säga. En helt annan storleksdivision av kommuner. Då. Och det här ställer ju allt mer krav då på professionell styrning och ett gott ledarskap i hela den kommunala organisationen. Och så att se till att vi attraherar och behåller kompetent personal i verksamheten. Och tittar vi fram med medarbetare då, så ser vi att det är ungefär hälften av kommunens medarbetare i snitt då, som kan rekommendera kommunen som arbetsgivare. Skulle det här vara i ett privat företag, då hade det här inte alls varit acceptabelt. Då.
Nej.
Nej. Sen kan vi också titta på saker som sjuktalen. De är också för höga. Mm. Och vi har i alla fall vissa områden har för hög personalomsättning. Så det finns en hel del att göra faktiskt.
Men om man då tittar på de här olika delarna som ni ser som utmaningar. Vad är det för eventuella saker som ni vill ska stå i ett framtida valmanifest?
Alltså, vi är inte riktigt framme vid 2018 än, så vårt valmanifest är inte riktigt klart. Men de stora dragen vet vi ändå. Vi kommer ju inte ändra vår politik bara för att det blir val. Va? Så först och främst, alltså jag vill trycka på vikten av att kommunens ekonomi är i balans. Alltså, vikten av långsiktigt god ekonomisk hushållning. Att vi har de här effektiva verksamheterna så att vi åtminstone kan behålla ambitionsnivåerna i den kommunala servicen. Och då måste vi jobba vidare med att kommunen blir en än mer attraktiv arbetsgivare. Vi måste utveckla ledarskapet. Vi måste utveckla sätt att jobba och ta till sig ny teknik i verksamheterna. Och det här är egentligen inte bara för att effektivisera. Utan det här gör ju arbetet lättare och mer motiverande då för medarbetarna. Genom att det frigör tid för mer stimulerande arbetsuppgifter. En annan sak är lönenivåerna här. Va? Vi måste betala marknadsmässiga löner inom alla områden. Annars så riskerar vi att tappa personal. Och det vet ju alla som håller på med det här, att det kostar ju mer pengar att rekrytera än att behålla personal. Och vi ser det här tydligt, behovet av marknadsmässiga löner och goda anställningsvillkor, det ser vi inom skolan och förskolan. Men på senare tid har vi också sett inom socialtjänsten och stadsbyggnadsförvaltningen. Så att det breddar ut sig faktiskt. Sen är det här med, ja, vad ska det övrigt stå i valmanifestet då? Alltså vi vill ju fortsätta bygga bostäder i relativt snabb takt här, va? Men här gäller det att tänka till. Vi har ju som mål att vi ska ligga och bygga ungefär 300 nya bostäder per år. Men på kort sikt så belastar det här resurserna ganska mycket. Alltså det är en sak att bygga bostäder, det är i princip självfinansierat. Men samtidigt så måste vi utveckla infrastrukturen med vägar och cykelvägar, skolor, förskolor, äldreomsorg och så vidare. Och det kostar ju pengar långt innan vi får in skatteintäkter för de här människorna som flyttar in i de här nya bostäderna. Så det kostar på att växa faktiskt. Och tittar vi då vad vi bygger då? Ja, i centrala Tyresö, runt centrum, ut med Vättingestråket och hela egentligen partiet runt 802-ans busslinje. Va? Där byggs det så det knakar, mycket är på gång och mycket saker kommer att börja inom ett år eller två som redan är beslutat. Så här behöver vi inte driva på så mycket mer egentligen. Men vi liberaler, vi ser också behovet av att utveckla både Trollbäcken och Östra Tyresö lite mer omsorgsfullt. I Trollbäcken vill vi se en utveckling av servicen runt Alléplan. Mm. Och vi kan tänka oss att bygga ut med Vändelsvägen också. Tyvärr tog man nu i lite för mycket i starten här med kvarteren runt Södergården. Vi försökte bromsa det, men när moderater och sossar gör gemensam sak, då kommer vi till korta, så är det faktiskt. I Östra Tyresö däremot, där gäller det ändå istället att så snabbt som möjligt bygga ut vägen och kapaciteten på Tyresövägen, så vi får ett extra kollektivtrafikkörfält. Mm. Den tredje filen som vi så länge pratat om. Innan vi gjort det, då kan vi bara bygga ut bostäder i begränsad omfattning då. Men ett projekt som är värt att nämna, det är det som kommer på andra sidan rondellen, mitt emot Strandtorget. Det är här vi kommer få den nya vårdcentralen, och det är verkligen någonting som vi längtar efter i Tyresö. Den kommer ju avlasta vårdcentralerna i Bollmora och Trollbäcken också då. Och överlag när vi bygger så tycker vi att det är viktigt att man tar fram olika boendeformer och olika prisklasser. Alltså vi pratar alltså om att bygga både bostadsrätter och hyresrätter. Kanske ett annat småhus också, men det har väl ganska gott om i alla fall. Då. Så tanken är att det ska finnas möjlighet att bo i Tyresö i alla faser i livet. Sen tycker vi att stadsplaneringen ska vara aktiv, inte ad hoc eller att det blir som det blir. Va? Alltså kommunen har ändå planmonopol och det ska vi använda på ett klokt sätt. Vi ska bevara och utveckla det som människor uppskattar. Och sen ska vi se till att vi bygger så att vi alltid har god tillgång till natur- och rekreationsområden. När det gäller att bygga saker tycker vi också att det är viktigt att satsa på våra skolor. Vi har just klubbat att bygga den här nya skolan i Fornudden. Men vi liberaler vill snabbt gå vidare med att titta på hur vi kan förbättra skolor som börjar bli omoderna och nedslitna i andra delar av kommunen. Jag tänker på Stimmets skola, eller Fårdala skola, eller Dalskolan som alla ligger ut med Myggdalsvägstråket.
Ja, centralt.
Och så behöver vi se till att planera för förskolor på lite bättre sätt när vi bygger nya bostadsområden. Vi vill ha fler och utbyggda förskolor snarare än uppställda baracker hos befintliga förskolor. Vi behöver också fler äldreboenden och de vill vi se utspridda i alla kommundelar egentligen. Men även inom fritids- och friluftsområdet så behövs det nya anläggningar i takt med att kommunen växer. Vi liberaler såg tidigt behovet av att utveckla Albyområdet och där har vi satsat pengar under den här mandatperioden, men vi vill satsa pengar även under nästa mandatperiod på Alby. Då ett ganska eftersatt fastighetsunderhåll där som kom upp i dagen nu, va? Sen såg vi också tidigt möjligheten att göra Albyområdet större genom att bygga en bro över i Forsviken mot Rundmarsgård. Och därmed skapar vi också en ny huvudentré till Tyresta naturreservat och nationalpark. Och det här tror jag blir en fantastiskt fin satsning på tillgänglighet. Och det här fick vi ju faktiskt beslut om redan förra året, men ingenting har ju hänt i verkligheten än, va?
Nej, då är det väl bara att sätta igång, skulle jag säga.
Ja, man tycker det faktiskt. Men det finns alltid olika uppfattningar exakt hur den här bron ska utformas och exakt var den ska ligga. Men förmodligen så brakar det väl till, om inte i år så nästa år i alla fall. Sen kommer vi ju att behöva bygga nya idrottshallar och konstgräsplaner under åren som följer. Va? Och det kan också vara saker som en ny simhall, ishall, ridhus, bibliotek. Allt det kanske inte blir nya byggnader, men vi måste i alla fall öka kapaciteten, va? För gör vi inte det, då kommer vi inte kunna hålla ambitionsnivåerna i verksamheterna då när kommunen växer kraftigt. Det blir ju fler människor som ska dela på alla de anläggningar som finns idag. Det blir trångt helt enkelt. Sen har vi det här med miljöpolitiken också. Vi kan inte hålla på med sådana här toksatsningar som att till exempel göra en högriskinvestering i ett förlustdömt vindkraftverk i Dalarna. Vi kan ju köpa grön el på marknaden istället. Vi behöver ju inte driva elproduktion i egen regi. Det tror jag inte vi gör så bra. Det finns säkert andra som gör det mycket bättre. Vi behöver våra investeringsmedel till annat, mer närliggande behov i vår egen kommun. Och vi ser ju hellre en kommunal miljöpolitik som tar fäste i det lokala. Vi vill bevara närnatur, skapa lättare återvinning. Det här med effektivisering i kommunens verksamheter av energianvändningen är viktigt också. Sen har vi trafik och buller. Framkomlighet för kollektivtrafiken.
Till exempel väldigt viktigt.
I östra Tyres var det väldigt viktigt. Och till det hör också infartsparkeringar och kanske andra lokala satsningar. Så vi vill satsa mer lokalt när det gäller miljöpolitiken egentligen. Men någonting som verkligen skulle gynna oss inom många områden, inte bara miljön, det är att vi till slut då kommer att kunna överta det här kalhygget från Stockholms stad.
Ja, det vore ju spännande.
Ja, idag vet väl alla vad kalhygget är för någonting. Det är den här... Det som tidigare var en skog som ligger ut med motorvägsinfarten här, va? Det är ju bara ett kalhygge idag. Det har inte hänt något så mycket med att man tagit bort träden då. Men här har vi liberaler varit drivande redan innan marken blev ett kalhygge. Vi ville köpa den här marken redan när träden stod kvar. Va? Men intresset hos övriga partier vaknar först när kalhygget var, när det var ett fullbordat faktum helt enkelt. Va? För på sikt alltså, skulle vi köpa kalhygget, då får vi stora möjligheter att disponera om annan mer centralt benägen mark i Tyresö.
Hur vill ni se på den marken? Vill ni göra liksom någon företagsby eller vad vill ni göra för
precis.
Typ av
verksamhet? Alltså tittar vi i översiktsplanen då, så ser vi att vi ska successivt omvandla Bollmora industriområde till bostäder, i alla fall delar av det. Va? Mm. Men vi kan inte tränga ut företag hur som helst, utan vi måste ha någon annan mark till dem. Va? Och då är kalhygget ett alternativ, liksom skrubbområdet som Stockholm äntligen har börjat jobba med då. Va? Men vi kan alltså förlägga, dels kan vi så att säga flytta grejer i någon mening som bensinstation, brandstation eller kanske till med återvinningsanläggningen till kalhygget eller skrubba. Vi kan också bygga nya idrottsanläggningar där i brist på mark någon annanstans då. Och förstås infartsparkeringen, det ligger ju jättebra vid den här trafikplatsen vid Hedvigslund då. Så får vi bort de här typen av anläggningar från vår bostadsbygget som vi inte vill ha där, typ bensinmackar och sånt, va? Då gör vi ju närmiljön en stor tjänst och så frigör vi annan attraktiv mark för andra ändamål. Kommunala eller bostäder då. Så lite kortfattat då. Sälj vindkraftverket och köp kalhygget istället.
Ja, jag vet inte vad den ekonomiska kalkylen är på det. Men det kan man ju ta reda på.
De är ganska lika faktiskt. Vindkraftverket kostar väl en 43 miljoner en gång i tiden vill jag minnas då. Och nu håller vi på att prisförhandla med Stockholms stad. De vill säkert ha för mycket betalt. Men jag tror att markvärdet är någonstans i den där faggorna runt 40-50 miljoner kanske. Vi får väl se var det landar.
Spännande.
På.
Ja. Det var en diger plan med åtgärder som vi kan göra i vår kommun. Men då har jag en slutlig fråga till dig, Mats. Hur tror du, eller ni rättare sagt, den politiska majoriteten kommer att se ut efter valet 2018? Här i Tyresö då?
Ja, precis. Jag förstår det. Då när vi går och röstar i september 2018, va, då kommer vi faktiskt ha haft ett alliansstyre i hela 20 år. Så det är uppenbart någonting som Tyresöborna verkar uppskatta genom åren. Va? Men sen ska vi komma ihåg att de här parlamentariska styrkeförhållandena, de har sett lite olika ut genom åren. Jag tror att i första mandatperioden, då var ju Miljöpartiet en del av alliansen. Men sedan dessa, de här fyra allianspartierna styrt själva då egentligen. Va? Och just nu så är det ju väldigt jämnt egentligen. Vi har ju knappast möjliga majoritet i fullmäktige. Det är väl 26 av 51 mandat som alliansen strävar vidare med egentligen då. Så det finns väl alla anläggningar att tro att det blir ett spännande val nästa gång. Men oavsett om det blir en ny alliansmajoritet eller inte, så kommer en röst på Liberalerna, det kommer att bidra till att göra vårt Tyresö ännu lite bättre. Det kan vi vara säkra på i alla fall.
Vad roligt att höra att ni har ambitioner. Då vill jag avslutningsvis både tacka Mats Lindblom från Liberalerna och Leif Bratt som har suttit på skolbänken för vår skull och pluggat på de olika ideologierna. Tack ska ni ha, och till lyssnarna säger jag också Nina Dahl. Tack och välkommen åter. Hej!